Gott att vara hos er i Örebro. Man kommer till Örebro och till Karlstad så går alltid mina tankar till min morfar. Som ju var verksam här. Både i Örebro och Karlstad. Och min far som mamma dog för 15 år sedan. Men pappa är i livet än och han håller på att gå igenom lite grann av kvarlåtenskap som finns hemma i huset och lämna lite kartonger. Och jag fick en sån här kartong med material från morfar och ett litet häfte som morfar hade skrivit. Han hette ju Johan Signor Westman. Var distriktsföreståndare här under en radda år i Värmland och Närke. Men i det häftet så stod det att inte titeln distriktsföreståndare utan det stod statsmissionär. Och det här tycker jag var en tänkvärd titel. Det är ju någonting vi alla är kallade till. Att vara missionärer där vi bor. Att förmedla budskapet. Och det är det vi ska tala om. Vi ska tala om vad evangelium är. Och vad evangelium utmanar till. En sån här retorisk reflektion. Jag vill inte, eller ni behöver inte alls svara, men att reflektera på, om du skulle få en fråga här på en gata i Örebro. Vad är evangelium? Evangelium är ju ett ord som vi använder väldigt ofta i en lokal som denna. I gudstjänsten och i kyrkan så talar vi om evangelium. Vi läser dagens evangelietext. Vi har de fyra evangelierna. Och vi samtalar, vi ber, vi vill förmedla evangelium. Går vi till världen utanför? Jag tror inte att du hör ordet evangelium i en aktuell sändning. Du läser inte ordet evangelium i DN eller SvD. Alltså det är ett sånt där specifikt ord för det sammanhang vi är i. Och ändå är det någonting som vi brinner för att dela. Jag hoppas det i alla fall. Vi brinner för att få förmedla det. Och så till följd av att vi använder det så ofta, det hör ju till de här stororden i kristets sammanhang. Evangelium kan vi nog räkna in som storord. Och då är det ju lätt att man utgår ifrån att alla vet vad man talar om. Så den där retoriska reflektionen, om du skulle få en fråga. Vad är innehållet i evangelium? Vad skulle du säga? Det är nyttigt, tror jag, för oss alla att fundera. Vad skulle jag säga om jag får 3-4 minuter på mig att berätta vad innehållet i evangelium är? Vad är det som först kommer i pipeline, som det brukar heta? Vad är det som liksom först dyker upp? Jag tänker belysa det här ämnet från olika håll faktiskt i 2 dagar nu. Så vi har gott om tid att reflektera. Men jag vill sätta igång tanken lite. Och när man funderar på evangelium så tror jag det är oerhört viktigt att man tänker på 2 plan. Och för mig har det blivit viktigare och viktigare. När jag nu faktiskt, jag var ju missionsföreståndare i EFS under en radda år. Och från då, ja det är nästan 2 år sedan nu som jag slutade och har alltså varit min egen, som det heter, jobbat utifrån ett eget litet handelsbolag. Och möter faktiskt nu mer människor utanför kyrkan än vad jag gjorde tidigare. Och då har jag funderat på hur vi kommunicerar. Alltså det är inte bara viktigt att fundera över innehållet som evangelium har, utan också hur kommunicerar vi? Hur förmedlar vi? Kommunikation. Vi har ordets rot i väldigt många sammanhang. När vi talar om nattvarden brukar vi säga kommunion. Och det är samma rot som i kommunikation. Vi har det i kommun. Vi har det i kommunitet. Där har ni samma rot. Vad handlar det om? Om du slår upp ordet kommunikation i en ordbok, så får du någon form av definition där det står ömsesidigt utbyte eller något sånt. Alltså när två parter byter informationen. Egentligen kan man alltså inte tala om envägskommunikation. För kommunikation i sig är ömsesidigt utbyte. Alltså det är det vi har i kommunion när vi delar nattvarden. Vi får lämna det vi bär på till Gud. Allt som är förvridet, allt som är fel i våra liv lämnar vi över till Gud. Och Gud ger oss sin rättfärdighet. Det är mycket djup kommunikation. Alltså ett byte. Det gamla eller läsarna brukar ju tala om det saliga bytet. Och det är nog den bästa kommunikationen som finns. Men alltså, när vi förmedlar evangeliet, så ska vi inte bara ha ett innehåll, utan det är också kopplat till kommunikation. För evangelium i sig handlar om att ett utbyte sker. Alltså det är inte bara ett innehåll, utan det är ett byte. Det är något konkret. Och därför blir kommunikationen väldigt, väldigt viktig. Inte bara att ha koll på innehållet. Jag tänker ta er med nu på första passet till den första evangeliska predikan som hölls. Kan ni fundera på när var det? Vi har den i Apostlagärningarna 2. Det är ju rätt fantastiskt att både i Lukas 4 och i Apostlagärningarna 2. Lukas skriver ju bägge de böckerna, det Lukas evangeliet och Apostlagärningarna, och att ha ett gemensamt upplägg. I Lukas evangeliet så börjar Jesus och har en introduktionspredikan i Lukas 4 i Nasarets synagoga. Det liksom anslår tonen för hela evangelieskildringen. I Apostlagärningarna 2 så är det Petrus som har en introduktionspredikan. Sen kommer det lite längre fram Paulus, när han är ute på sin första missionsresa, då håller han också en introduktionspredikan. Och det blir en parallellitet. Alltså det Jesus betonar, det betonar Petrus och det betonar Paulus. Alltså det förs vidare. Och i Lukas i kapitel 4 så tar Jesus avstampet i Jesaja 61. Han läser från profeten Jesaja och så säger Jesus: idag har detta ord gått i uppfyllelse. Alltså han läser från skriften och så tillämpar han det in i nuet. När Petrus på pingstdagen håller den första evangeliska predikan. Ni har berättelsen, tror jag. Det är alltså 120 personer som är samlade i en övre sal, förmodligen i templet. Och så faller anden, tungor som av eld. Det är alltså inte bara de 12, utan det är 120 faktiskt. Man brukar få aktualisera det här för människor. Det är alltså 120 stycken som är samlade. Och så faller anden. Och så börjar man tala tungomål. Och det är alltså konkreta språk man talar där. Alla som är i Jerusalem känner igen det. Och det har vi det där ömsesidiga utbytet. Jag tycker det är så fascinerande. När anden faller, så blir budskapet blir mottagarorienterat. Alltså, de som är i Jerusalem känner, men det är på mitt språk. Man känner igen det som säger. Alltså, man hör, det appellerar här inne. Jag känner det själv, att jag är ofta mer sändarorienterad. Liksom, fick jag sagt allt jag tänkte säga? Det är liksom det väsentliga för mig väldigt ofta. Sen, vad har människor hört? Det är mycket viktigare. För människor inte har hört, då spelar det ingen roll vad jag har sagt. Och när anden faller på pingstdagen, så blir det alltså mottagarorienterat. De som lyssnar känner igen. Och det appellerar in. Och så startar Petrus. Och då gör han precis samma sak som Jesus gör i Nasarets synagoga. Han börjar med skriften. Istället för Jesaja så läser Petrus ur Joel. Joels bok. Och så säger han i stort sett samma sak som Jesus säger i Nasarets synagoga. Jesus säger, idag har detta skriftens ord gått till uppfyllelse. Och vad säger Petrus? Ja, men det ni har sett här nu, det är det Joel talar om. Så det profeten Joel har talat om, det är det vi har upplevt här. Alltså, han tillämpar bibelordet in i nuet. Och så kommer utläggningen av vad evangelium är. Kommer förklaringen. Människor har hört talet om Guds gärningar, Guds väldiga gärningar på sina egna språk. Och vad är grunden för detta? Att Guds ord blir hört. Vad är det som har hänt i tillvaron? Vad är det som gör att människor känner igen det? Det är på mitt språk. Vad är det som gör att kommunikationen finns? Att det appellerar in i människors liv? Det är det Petrus förklarar. Och vi har det från vers 22. Och jag tänker ge er sex krokar om ni så vill. Eller punkter, eller hållhakar, eller korgar. Att ta med er. Och på något sätt hoppas jag och ber att när det liksom, tänk evangelium, att du ska liksom, ja, men det är ju faktiskt det här. Vi läser från Apostlagärningarna 2:22. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus. Det första Petrus säger när han har haft introduktionen från Joels bok. Han har förklarat vad som har hänt. Och så ber han, lyssna, hör upp nu. Och vad är han säger? Jesus. Det första han säger, det första ord han säger för att förklara, Jesus. Evangelium i sin grund handlar om Jesus. Du kan aldrig, aldrig ta bort Jesus från evangeliet. Du har inget evangelium i någon biblisk definition om du tar bort Jesus. Det har sin begynnelse i Jesus. Och det första Petrus säger om Jesus är att det här är historia. Och med historia menar jag, det här är verkligt. Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftar inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er. Vad säger Petrus? Det här har hänt. Det finns en norsk psalm som jag tycker väldigt mycket om. Gud är Gud, om alla land låg öde. Gud är Gud, om alla folk var döde. Alltså, det är oberoende av om du tror på det eller inte. Gud är Gud. Det spelar ingen roll vad du tycker om Jesus. För det är ett faktum att han har fötts in i den här världen och varit verksam under 3 års tid och sedan lidit, dött och uppstått. Det är alltså sant oavsett om du tror på det eller inte. Här börjar evangeliet. Och det är därför vi kan ta med oss människor på vandring in emot vad evangeliet är. Därför att det är sant. Det är därför alla människor ska ha rätt att ställa alla sina frågor. Därför att det är sant. Evangelium handlar inte dugg om att manipulera människor. Att få människor att tro någonting, övertyga med en massa argument och stämning och atmosfär. Nej. Fråga. Brottas. Fundera. Reflektera. Därför att det håller. Det här är för mig oerhört viktigt. Och det blir bara viktigare och viktigare. Att få gå tillsammans med människor och reflektera. Jag hade haft förmånen i en radda tillfällen att vara med troendegruppen, kören från Piteå musikhögskola, på deras turnéer. Vi har varit till Israel några gånger och till USA några gånger. Och Stig Sandlund som är ledare och nära vän till mig, han ringer och när de ska iväg så säger Anders, det är så bra för då får de som är med i kören en chans att prata lite och reflektera. För Stig har hållningen att om man bara vill vara lojal mot det man sjunger så får man vara med i kören även om man inte har kommit fram till en personlig kristen tro. Och det gör att det finns rätt många människor som brottas och just gör, som jag sa, ställer de här frågorna. Och när vi skulle till Israel en gång så var det en kille som kom till mig en av de första dagarna och så sa han, Anders, jag är ju inte personligt kristen än. Men jag funderar så mycket, jag skulle vilja få chans att prata med henne. Jag sa, det är därför jag är med, så kom och prata med mig när du vill. Och vi satt väldigt ofta i bussen när vi åkte där nere i Israel och samtalade. Och så kommer vi till Jerusalem på slutet av resan. Och så för er som har varit där satt vi på Olivberget vid Domnus, flevet till Herren grät, alltså där Jesus gråter över Jerusalem. Det är ju en liten vacker kyrka som är byggd där nu. Och så står vi utanför, så sitter den här killen nere på muren, vänd mot Gamla stan. Och så går jag dit och så frågar jag, hur känns det? Så tittar han på mig med tårar i ögonen och säger, Anders, när man är här och inser att det här har verkligen hänt, så måste man bara tro. Och så kom det. Nu är jag en kristen. En av de starkaste omvändelseupplevelser jag har fått vara med om. Han fick ställa sina frågor. Han fick brottas. Och så landade mitt i verkligheten. Han säger, det här är ju sant. Och själv är jag då tacksam om det skulle vara så att vi lever på en lögn. Så då skulle jag vara väldigt tacksam om någon människa hjälpte mig att inse det. För jag vill inte leva mitt liv på en lögn. Och det som du bad, det är i sanningen Gud möter oss. Det är i sanningen Gud möter oss. Sen är det förunderligt att när då Petrus berättar om det historiska. Jag ska berätta om Jesus och han levde här. Är det som Petrus säger. Ni vet ju om det. Han fanns här. Och så står det att han gjorde kraftgärningar, under och tecken. Jag vet inte om du har tänkt på det. Varför står det 3 ord? Hade det inte räckt med 1? Kraftgärningar, under och tecken. kanske hade räckt med kraftgärningar. Eller hade räckt med tecken. Men han staplar dem liksom på varann, Petrus. Och det är faktiskt så att det finns en liten sån där crescendo betoning i de här tre orden. Kraftgärningar, det ordet kan ni i stort sett alla på grekiska. Det heter dynamis. Dynamiten talar vi om. Alltså det är ett ord när det sker någonting som är kraftigt. Betoningen ligger på kraften. Ordet för under, det är ett ord som har betydelsen väcker förundran. Alltså inte bara något kraftigt, utan när man ser undret så förundras man. Men vad är detta? Vad är det som händer? Tecken. Det är ett ord som bär bakgrundsbetydelsen. Det som visar bortom sig själv. Alltså när man kommer utanför Örebro och ser en vägskylt. Örebro 9 kilometer eller Örebro 5 kilometer. Då vet man om det här antalet kilometer så är jag framme i Örebro. Alltså vägskylten. Vägskylten visar bortom sig själv. Vägskylten är inte målet. Alltså det Jesus gjorde uppenbarade Gud. Så visade bort emot ett djup, en större verklighet. Alltså det var inte bara veckotidningssensationalism. Det väckte förundran och det satte människors tankar bort emot Gud. Eller till Gud. Det här historiska perspektivet, det finns rakt igenom Nya testamentet. Det är inte bara Petri första evangeliska predikan som tar upp det. Det finns där hela tiden. När Lukas börjar sitt evangelium, och det kan du veta om, det är ju Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Det är 2 böcker i vår bibel. En forskare som heter F.F. Brosch har argumenterat för att anledningen att vi har 2 böcker är egentligen att en papyrusrulle gick inte att göra längre än att textmassan Lukas 24 kapitel och apostlagärningarna 28 kapitel rymdes. Egentligen hade nog Lukas velat skriva 1 bok. För de hänger så otroligt starkt samman. De är alltså parallella. Men till följd av att papyrusrullarna inte var längre så fick han göra 2. Men de anknyter alltså ihop dem. Och vad är hans poäng? Jo, när han skriver Lukas evangeliet så dedicerar han ju till Teofilos. Guds vän betyder Teofilos. Och varför skriver han? För att du ska se att det som har berättats för dig är tillförlitligt. Alltså Lukas egen poäng. Att det som du har hört, nu skriver jag för att du ska se att det här är faktiskt sant. Så hela syftet med de här 2 böckerna som faktiskt är över 28% av Nya Testamentets text. Över 1/4 av Nya Testamentet har du i de här 2 böckerna. Och syftet är att den som läser det ska se det här är tillförlitligt. Det är Lukas. Går vi till Johannes. Om ni tar Johannes 1 brev så har ni en fantastisk skeende där i första verserna i Johannes 1 brev. Det som var från begynnelsen. Och så kommer det. Det vi har hört. Det vi har sett. Det vi har skådat. Det vi har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Alltså det går från det som är totalt abstrakt. Vem av oss kan uttrycka någonting om vad som var från begynnelsen? Välkommen med förslag. Nej, det är det. Bortom vår fattningsförmåga, det som var från begynnelsen. Men säger Johan, det har vi hört om. Men vi har inte bara hört om det, inte bara en teori vi har hört om det, utan vi har faktiskt sett den med våra ögon. Och så talar han älskar ord om se, eller som betyder att se. För först säger han, det vi har sett, och det är det som jag ser att det är så här många i salen nu. Det är den innebörden. Men så kommer, och vi har skådat. Vad är skillnaden på se och skåda? Och vad skådar någonstans? Jo, du ser skådespel. Vad gör du det någonstans? Då är du på teater. Och vad ska du se och uppleva på en teater för att du ska rekommendera en teaterpjäs någon annan? Det måste ha gett genljud här. En pjäs, en biofilm, en teaterpjäs som inte tar tag här inne rekommenderar du inte att gå och se. Men när det tar tag här inne, då säger du till dina arbetskamrater eller hemma, och du måste se det här alltså. Det är våra spänningar på jobbet eller de där relationsproblematiken vi finns i. Den behandlar det så bra, man får så mycket. Då har du skådat. Och här har vi faktiskt vårt ord teater. För det grekiska ordet för att skåda, theomai heter det på grekiska. Theomai, theatron, teater, där har ni det. Alltså vad gör man på en teater? Jo, man ser skådespel. Och jag satt en gång, det var faktiskt när jag skulle skriva den här lilla boken, lilla bibelguiden som jag hade fått uppdrag av Libris att skriva. Och så satt jag på Dramaten i Stockholm. Och så var det försenad start på pjäsen vi skulle se. Och så fick jag chans, det man sällan får chans, att läsa teaterprogrammet. Och pjäsen var Den sista Janken. Och regissören hette Björn Melander. Och så hade Björn skrivit en liten introduktion vad han ville med den här pjäsen som han hade satt upp. Och så skriver han så här. Att han vill ha kommunikation med besökaren som sitter i salongen. Och så kommer det. Ty det är återklangen i våra egna liv som skapar livet åter. Då slog det mig. Man kan skriva en bibelintroduktion som ett teaterprogram. Och då skrev jag lilla bibelguiden som en presentation av det bibliska dramat. För det bibliska dramat syftar just till detta. Inte bara att man ska höra, inte bara att man ska se, utan att det man läser ska få ge återklang här inne. För när det ger återklang här inne så föds livet på nytt. Och vad säger Johannes? Vi har tagit på med våra händer. Alltså från det totalt abstrakta där borta till konkret konkretion här. Och så kommer det. Det är vårt ärende. Livets ord. Alltså att förmedla evangelium är någonting mycket, mycket mer än att ge en teori. Eller att ge ett innehåll i några logiska punkter. Det är att förmedla ett verkligt budskap. Kraftgärningar, under och tecken. Eller om man så vill, höra, se, skåda och ta på. Att få gå tillsammans. Ja. När jag är ute och undervisar nu så hoppas jag alltid faktiskt, alltid, att få inspirera människor att läsa helheten. Läsa böcker i Bibeln i sin helhet. Alltså vi har en tradition att vi umgås med 5 verser här och 5 verser där och 8 verser där. Vi läser dagens episteltext på 5 verser. Vi läser dagens evangelietext på 8 verser. Och så predikar vi Matteus 5, 8-20. Och så vet vi inte ett dugg om vad Matteus 4 och 6 handlar om. Vi håller oss bara till den där lilla texten. Att läsa i sin helhet, för det är ju så de är skrivna, de allra flesta av Bibelns böcker är ju skrivna argumentativt för att man ska läsa och få en linje. Att ni ska föras in i, för att det ska ge återklang från helheten. Ett litet exempel på detta, som jag nu försöker åskådliggöra för er. Att ta människor med i det historiska, där man får brottas med frågan och man får vara på vandring. Man får gå från det abstrakta till det konkreta. I Johannes 1 så kommer två av Johannes döparens lärjungar. Den ena är Andreas och den andra är mycket, mycket troligt Johannes. Och så kommer de till Jesus och så frågar de: Mästare, var bor du? Som västerlänning så känner man, nu kommer ett svar. Och när man får en fråga så där, så liksom känner jag, men då ska man väl ge ett teoretiskt hållbart svar. Jesus ger inget svar. Han säger: Kom och se. Följ med och se. Han skulle kunna ha sagt, men jag bor i Kafarnaum. På den och den gatan. Det säger han inte. Utan han tar dessa människor och säger, kom, nu går vi tillsammans. Så ska ni få erfara var jag bor. Och det här är ju en, som Johannes, läser man då hela Johannes evangeliet, så är ju det som en enda lång vandring tillsammans med Jesus. Och vad händer när Jesus har lidit, dött? Jo, kvinnorna kommer till graven. Man berättar för Petrus och Johannes. Och Petrus och Johannes drar iväg. Det är ju kapitel 20 nu. Alltså. Nu har vi åkt igenom hela Johannes evangeliet. Och Johannes springer snabbast. Och så stannar han utanför graven. Jag vet inte om du har tänkt på, varför stannar Johannes? Varför springer han inte in? Och förmodligen är det att han var prästsläkt. Och en präst fick inte gå in i en grav där det låg en död. Då kunde man inte utföra sin prästtjänst. Och förmodligen var alltså Johannes av prästsläkt. Zebedaios var förmodligen präst. Och Petrus är inte det. Så när Petrus kommer fram in i graven och så säger, det är ingen här. Då står det, då går också Johannes in. Och så kommer det. Och han såg och trodde. Jag tycker det är underbart. Följ med och se i kapitel 1. Och så går hela evangeliet. Och så när evangeliet slutar och Jesus uppstånden. Han såg och trodde. Jag har väl hört den här lilla roliga historien, måste jag säga, att jag tycker den är en pingstpastor som var till Israel med en grupp resenärer, och han ser att det är en kvinna som funderar väldigt mycket. Och så kommer de till Jerusalem och så får han chans att prata med den här kvinnan. Och så säger hon att jag brottar så mycket med livet och tron. Och jag tänkte att om jag kommer till Jerusalem så kanske jag får svar. Så tittar pastorn på henne. Så åkte du hit, säger han. Den enda plats om vilken det sägs på denna jord, han är icke här. Han är uppstånden. Jag tycker den är rätt bra. Att följa med och se och få erfara, detta är historia, detta är verkligt. Och vi tillber faktiskt inte platser, vi tillber en verklighet, att Jesus är levande uppstånden här just nu. Därför är inte bara detta ett möte om, därför är inte bara detta en studiedag där vi fördjupar oss i kunskap om Jesus, om evangeliet. Han är här. Själv brukar jag faktiskt träna mig i att inse den andliga verkligheten. Hur många av oss har reflekterat över att den här salen är full av änglar just nu? Det är nyttigt att träna sig i detta. Alltså, det verkliga är verkligt. Det är inte bara någonting vi talar om. Det är verkligt. Följ med och se. Det är alltså den första kroken. Evangelium är historia. Jesus är historisk. Han är verklig. Han är konkret. Det går att ställa frågor. Det går att vandra tillsammans för att upptäcka. Vad säger Petrus sen? Jo, i vers 23. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Evangelium är inte bara en historisk verklighet. Evangelium är kopplat till Jesu död. Det är det andra. Evangelium är en historisk verklighet, och det andra är evangelium är kopplat till Jesu död. Redan i den första evangeliska predikan så står det enligt Guds beslut och plan. Jesu död är i nytestamentligt budskap inte en tillfällighet, inte en olycklig omständighet. Jesu död är absolut central i Nya testamentet. Och när det idag väldigt ofta sägs och skrivs att Jesu död exempelvis har ingenting med syndernas förlåtelse att göra. Det sägs rätt ofta i populärpress idag. Så handlar inte det om Nya testamentet. Och då ska man säga väldigt tydligt, då är det ett annat evangelium. Det räcker för mig med att läsa de fyra evangelierna. Där en tredjedel av materialet, går du till Johannes evangeliet så är det nästan hälften av textmaterialet, handlar om Jesu lidande och död. Det man vill betona som författare, det får mest utrymme i en text. När man läser ett dokument om mission, det var min kära vän och kollega Agne Nordlander som lärde mig en gång: Anders, sök alltid huvudorden i en text. Då vet du vad en text handlar om. Och han hör till de personer som läser texter snabbast. Agne kan slå i sig texter oerhört fort. Och jag fick kläm på det där att man söker huvudorden. Och när jag satt och analyserade en bok som kom om mission och Jesus som person inte var omnämnd i den, då inser jag, här handlar det om mission, inte som Nya testamentet talar om mission. Om Jesus inte omnämns. Och i evangelierna så är alltså en tredjedel, eller i Johannes fall hälften, uppkopplat till Jesu lidande och död. Alltså det vi hör varje mässa. För dig utgiven. Att Jesus tar din och min död. Han dör istället för. Och det är alltså en grund i evangelien. Han bär bort någonting som vi är fast i. Jag läste en tidningsartikel här för några veckor sedan med det här citatet. Jag tycker det är jättebra. Livet är en sexuellt överförbar sjukdom med 100% i dödlig utgång. Tänk till på den. Livet är en sexuellt överförbar sjukdom med 100% i dödlig utgång. Oavsett vilket sammanhang man säger det, så håller alla med. Är det någonting vi alla vet är att vi kommer att dö. Vi bär någonting i oss som är sjukt. Jag går mot döden var jag går. Vi vet om det. Och det här kan man ju då uttrycka, om man så vill, att vara under lagen. Det är ju sånt där, både bibliskt och teologiskt uttryck. Jag brukar exemplifiera med tyngdlagen, som ju är någonting vi alla är under. Tyngdlagen är i grunden något positivt. Jag tror att ni håller med mig. Tyngdlagen gör att vi kan ha gemenskap här idag. Hade vi inte varit under tyngdlagen, så hade vi sett att där uppe. Och när vi hade tagit oss ner och ut, så hade vi seglat iväg åt olika håll. Alltså gemenskapen hade inte gått att uppehålla. Men till följd av att vi är under tyngdlagen, så har vi gemenskap. Men om någon överträder tyngdlagen, går upp på ett 10-våningshus och kliver ut, så säger tyngdlagen att då far vi i backen och då är det slut. Och när vi på det sättet har överträtt tyngdlagen, som i sig är god, så har vi inte förmågan att ställa det till rätta igen. Är livet slut, så är det slut. Och då behövs det att någon ger sitt liv istället. Att ett utbyte sker. Och då är vi inne på kommunikationen igen. Det ömsesidiga utbytet. Och detta var enligt Guds beslut och plan, står det i den första evangeliska predikan. Så betonas att Jesu död är absolut central för evangeliet. Och här har vi också en av betoningarna i treenighetsläran. Den ifrågasätts ju idag också från olika håll. Och nytestamentligt så måste vi bara konstatera att Jesus är sann Gud och sann människa. Jesus är den andra personen i den treenige Gudens väsen. I Apostlagärningarna 20 och 28 så talas det om att vi är friköpta med Guds eget blod. Alltså Nya testamentet säger väldigt tydligt att det är Gud som dör när Jesus dör. Det är inte bara en människa som dör, det är Gud själv som dör, det är Guds eget blod som ges. Och därför kan han gå genom döden. För det är det tredje som kommer i evangeliet. Den här ljuvliga formuleringen som ni har i vers 24. 8 gånger i Apostlagärningarna så står de där två orden som börjar i vers 24. Men Gud. Så Jesus dör enligt Guds beslut och plan. Jesus ska ta bort döden som finns, som den där sjukdomen i oss. Som vi inte kan skilja från livet, utan vi är bara bundna i den. Vi lever livet, men vi vet att vi är bundna av döden. Och så kommer, men Gud löste honom. Och där är vi karar off. Men när det står att Gud löste honom, då är det faktiskt förlossningsspråk som finns. Så Gud förlöste. Och det är ju kvinnor som kan vara med om en förlossning. Vi män får titta på och vara nervösa. Men det är precis det som beskrivs här. När Jesus uppstår, så förlöses det liv som inte bär dödens sjukdom i sig. Alltså då är det istället för, då frigörs livet från dödens bundenhet. Det är det som ligger i uppståndelsen. Och här är det så fantastiskt att det här är historiskt. För nu ändras alltså grundförutsättningen för allt mänskligt liv på denna jord. Grundförutsättningen är icke densamma efter Jesu uppståndelse. Någonting har hänt i den här världen som för all mänsklighet har ändrat grundförutsättningarna. Och vi sitter inne med den sanningen. Vi sitter inne med den sanningen. Och det här beskriver evangelisterna gång på gång i skapelsens språk. Både Lukas och Johannes har genom sina evangelier en skapelseteologi. Som alltså visar hur skapelsen börjar på nytt. Om vi bara ska ta ett exempel från Lukas. Så finns det en strof i Lukas, det 24 kapitlet, som bara finns en gång tidigare i Bibeln. I Lukas 24 så ber de båda Emmausvandrarna, som förmodligen är ett par, de ber Jesus att han ska stanna hos dem. Herre, bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen. Och så sitter Jesus hemma hos dem och så bryter han brödet. Vad står det då? Vad står det där? Då öppnades deras sinne. Den strofen har du bara en gång tidigare i Bibeln. När Adam och Eva äter av kunskapens träd. Då öppnades deras sinnen. Vad ser de? Att de är nakna och de springer och gömmer sig. När Jesus har fullgjort allt. Han är förlöst. Och bryter brödet. Då öppnades deras ögon så att de kände igen honom. Och sen kommer det en gång till lite senare. Att han öppnade deras ögon så de kunde förstå skrifterna. Det är i samma kapitel. Alltså det är som om Lukas vill beskriva att nu är den nya skapelsen igång. Det är som det är en ny Adam och Eva. Som får sinnen öppnade och ser var det nya livet finns. I Jesus. Och får alltså se betydelsen. Jag tycker så underbart i Lukas 24. Här är det inte enstaka verser som används för att predika Jesus. Utan så, detta är alltså vad skriften säger. Det är en sån här sammanfattande formulering. Lukas skriver inte, detta är alltså vad vissa verser i den hebreiska bibeln säger. Utan han drar kontent. Detta är vad skriften säger. Det är vårt gamla testament i den hebreiska bibeln han talar om. Och vad sägs? Ja, att Jesus ska lida, dö och uppstå. Och att syndernas förlåtelse i hans namn. Till följd av hans död och uppståndelse. Att grundförutsättningen för det mänskliga livet är ändrat. Jesus är en historisk verklighet. Jesu död och Jesu uppståndelse. Där har ni tre punkter. Nu ska vi ta bensträckare. Ni har fått tre av de sex krokarna eller punkterna som jag tänkte dela med er nu på förmiddagen. Den fjärde är en punkt i evangeliet som Lukas betonar väldigt starkt. Och det är viktigt att ha med den. Att vi inte tappar bort den. Man talar ju väldigt ofta om Jesu död och Jesu uppståndelse. Men det finns en punkt som kommer efter den. Som är väldigt viktig. Inte bara för Lukas, Hebreerbrevets författare betonar den oerhört starkt också. Och det är Jesu himmelsfärd. I Petri predikan på pingstdagen så kommer det i vers 32. Jag läser innantill. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den helige anden av Fadern, har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. I Hebreerbrevets första kapitel så står det om Jesus sedan han har utfört en rening från synderna, har han satt sig på majestätets högra sida i höjden. Att Jesus har satt sig, Jesus är upptagen till himlen, eller Jesus är upphöjd, hans himmelsfärd. Alltså i Lukas här, som jag sa, den enda av evangelisterna som väldigt starkt markerar både i evangeliet, alltså det 24 kapitlet i evangeliet, och sen i första kapitlet i Apostlagärningarna, så betonar han Jesu himmelsfärd. Att Jesus är upptagen till himlen. Det är alltså det som väldigt tydligt håller ihop evangeliet och apostlagärningarna. Och här har vi en bakgrund i templet. Inne på prästernas förgård i templet så var det en inredningsdetalj som inte fick finnas, som det är fullt av här inne. På prästernas förgård och inne i de heliga rummen, det heliga och det allra heligaste, så fick det inte finnas en stol. Nådastolen fanns ju fram till Jeremias tid, tabernakel och tempel, Guds tron inne i det allra heligaste. Men en präst i tjänst, prästerna gjorde ju tjänst en dag på vår och en dag på höst. Alltså det var inte så mycket man var i tjänst faktiskt. Under vallfartshögtiderna, påsken, pingsten och lövhyddohögtiden, då var alla präster uppe i Jerusalem. I övrigt, de 48 veckorna som där är kvar, så var alltså prästerna indelade i 24 olika grupperingar. Och var och en av de här grupperingarna var uppe i Jerusalem en vecka på höst och en vecka på vår. Det ger ju då sammanlagt 48 veckor. Och sen var och en av de här 24 avdelningarna indelade i det som kallas för fadershusgrupper. Och varje fadershusgrupp gjorde bara tjänst en dag i den vecka som hela avdelningen var uppe i Jerusalem. Så att man hade lite lugnare än vad Magnus sa här. Men den dagen man gjorde tjänst så fick man inte sitta. Varför? Därför att offret skulle ständigt pågå. Det är ju det här Hebreerbrevets författare lägger väldigt stor vikt vid. Hebreerbrevets författare har ju ett huvudord, brukar jag säga, som man ska lägga märke till, och det är ordet bättre. Om ni läser Hebreerbrevets 13 kapitel så står ordet bättre stup i ett. Det Jesus har utfört, den överste prästtjänst som Jesus gör är bättre än allt som har varit tidigare. Varför då? Jo, så kommer det. Därför att han en gång för alla, en gång för alla har burit fram offret. Och sen har han satt sig. Alltså det är färdigt. Jesu himmelsfärd, Jesu upphöjelse, Jesus sittande vid faderns högra sida, alltså är viktigt att lyfta fram, för att det betonar, det är färdigt. Det behövs inga mer tillägg. Evangeliet är alltså totalt. Det behövs ingen påbyggnad. Allt är gjort som behöver göras. Det behövs inte någon uppehållande verksamhet. Det är färdigt. Grundförutsättningen är lagd på ett nytt sätt. Och i min ungdom, jag är ju plus 50 nu i alla fall, och i min ungdom då hade vi en kör som vi ofta sjöng mer av Jesus. Och den där är ju rätt obiblisk egentligen. För vi kan inte ha mer och mer. Antingen har man fått allt eller så har man inget. Däremot behöver vi inse vad vi har. Att mer och mer inse vad vi har. Men all den himmelska världens andliga välsignelse har vi faktiskt fått del av i Jesus. Och denna trygghet, alltså att det är färdigt att vila vid, det är oerhört viktigt att få betona. Så det är det fjärde, Jesu upphöjelse. Evangeliet handlar om att någonting blir färdigt i den himmelska världen. Jag brukar ju ta den bilden också, för när Jesus dör, så på olika sätt så beskrivs ju förlåten i templet, hur den brister uppifrån och ner. Och förlåten, i judisk tempelteologi så står förlåten som dörren mellan det himmelska och det jordiska, mellan det andliga och det materiella, mellan det eviga och det timliga. Alltså när överste prästen går in i det allra heligaste på stora försoningsdagen, så lämnar han alltså den jordiska sfären och går in i den himmelska sfären. Han går in till Guds tron. Och alltså han går alltså från den timliga tiden till den eviga tiden. Och då berättade evangelisterna, när Jesus dör så öppnas den här dörren. Och det har alltså den teologiska betydelsen att nu sker en integration av livet. Alltså nu blir evigheten närvarande i vår jordiska tidsperspektiv. Det blir himmel på jorden. Och det andliga och det materiella förenas. Själv är jag frustrerad, måste jag ärligt säga. För jag får ständigt brottas med hur jag delar upp mitt liv. I vissa andliga sektorer och vissa materiella sektorer. Vissa som har att göra med evigheten och andra som har att göra med timligheten. Genom Jesus och Jesu verk. När han går genom döden, blir förlöst och upptagen i den himmelska världen, så integreras livet. Att få leva ett liv tillsammans med Gud, där alla delar är lika väsentliga. Alltså det ligger i evangeliet. Att vara närvarande i livet. Och här tror jag alltså att det är oerhört viktigt när vi talar om att förmedla evangeliet, när vi talar om kommunikationen, alltså. Att vara närvarande i livet, att vara närvarande hos. Det är ju det här som hela inkarnationen står för. Alltså att Gud blir närvarande. I Matteus evangeliet så betonas att Gud med oss, Immanuel, Gud med oss, Gud närvarande här. Och när missionsbefallningen kommer, Matteus evangeliet slutar och säger jag är med er. Så hela Matteus budskap handlar om att Gud blir närvarande i nuet. Och när vi alltså får möta det här integrerade perspektivet, så har vi en kallelse att bli närvarande hos. Att vara närvarande med människor vi lever. Jag gillar Stefan Gustafssons, jag vet inte om det är hans, en av hans böcker säger jag, så tar jag inte ordning. Gör som Gud, bli människa. Det är en jättegod titel alltså. Gör som Gud, bli människa. Våga vara människa. Våga vara närvarande i livet. Det är att våga gå tillsammans med. Just för att det är färdigt, det är öppet, det är integrerat. Vad är det femte? Det femte punkten eller kroken i Petri predikan av vad evangelium är. Det är förlåtelsen. Effekten av Jesu verk som då kopplas av syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Lukas betonade både i slutet av evangeliet och förlåtelse. Och förlåtelsen i nytestamentlig mening har inte bara med rening att göra. Jag refererar så där direkt i min tanke till rening. När man blir förlåten så blir man ren, man får tvätta av sig skulden, det som är förfelat i ens liv. Förlåtelse är något mer i nytestamentlig mening. Jag vill att ni ska tänka det där, för jag vilar lite med svaret. Om jag tar min, jag har en av mina favoritskjortor på mig, en linneskjorta. Den har ett par år på nacken nu. Och ni ser att den är lite gråtonad. Den var alldeles djupt svart när den var ny. Den är ren. Jag tog den ren i garderoben i morse när jag åkte. Men den är lite jämngrå. Det perspektiv som ligger i syndernas förlåtelse är att färgrikedom och färgdjup bevaras. Som det heter i en tvättmedelsreklam. Tar bort fläcken och bevarar färgen. Det här bevarar färgen har vi missat väldigt ofta i vårt förmedlande av evangelium. Effekten av Jesu verk är inte bara att grundförutsättningen för allt mänskligt liv har blivit förändrad. Och varje människa kan få befrielse från det här att vara under lagen, så att säga. Den där sjukdomen som vi bär inom oss. Effekten av Jesu verk är att varje människa har rätten att få höra att man är ett unikum och oändligt värdefull i Guds ögon. Min äldsta dotter gav en väldigt bra illustration i sin barndom. Då har han varit några år där. Min kära hustru sydde bibelspråkstavlor. Vi gav dem som tack till människor eller present när någon gifte sig och sånt. Och så sydde hon två till vårat sovrum hemma. Och där har vi bland annat då orden från Emmausvandrarna, alltså över huvudändan. Herre, bliv kvar hos oss till det lider mot aftonen. lång. Och sen en liten som hänger vid fotändan. Min nåd är dig nog. Så mellan de polerna så lever vi. Då vet ni det. Så en lång herre blir kvar hos oss. Styr lir mot aftonen. Och en liten. Min nåd är dig nog. Och sen när Margareta höll på att syra där så kommer Hanna. Hon var väl 5-6 år och så kommer hon in. Och så, mamma, kan du inte sy två åt mig också? Jo, sa Margareta. Vad ska det stå på dem? Då säger Hanna så här, och det här är så strålande tycker jag. På den långa ska det stå: Jesus älskar alla människor. Ja, sa Margareta. Vad ska det stå på den lilla då? Där ska det stå: Jesus älskar bara mig. För mig så blev det här en illustration av Guds matematik. Eller Guds logik, om du så vill. Ty så älskade Gud världen för att var och en som tror. Alltså Guds kärlek når alla, innesluter alla. Men den är så unik så att varje människa har rätten att få säga: Jesus älskar bara mig. Att få bli upprättad i sitt unikum. Och det här alltså i svensk miljö. Här har vi alltså Torbjörn Arvidsson, som några av er känner kanske. EFS-predikant nu i Umeå. Han var redaktör för Budbäraren under några år. Han höll ett bibelstudium när EFS hade årskonferens i Borås en gång. Och så säger han så här. Det enda jag kommer ihåg från det bibelstudiet. Men det landade väldigt bra i. Problemet med oss i EFS är att vi är lite för jämngrå allihop. Alltså det är liksom likriktning. Man ska liksom falla in i mönstret. Och det är inte bara EFS som har problem med. Så var i vilket kyrkligt sammanhang som helst. Du lär dig kulturen. Så här beter man sig i Svenska kyrkan. Så här beter man sig i Pingstkyrkan. Så här beter man sig i Missionskyrkan. Det utarbetas en kultur och så ska man liksom ställa sig i ledet. Och det är ju lätt att se att vissa människor passar, andra upplever att man inte passar. Och det här att arbeta för dels att varje människa ska få bli sedd. Men sen också att varje människa ska få befrias i att vara den han hon är ämnad att vara. Så det ligger i förlåtelsen och upprättelsen. Det är inte bara skulden som tas av, som Jesus har burit bort. Det är också återupprättelsen, att få bli det man var ämnad till. Att få se sitt unikum som människa. Så det är förlåtelsen, syndernas förlåtelse. Och i det så ligger ju också en ny gemenskap. Då får ni den helige ande som gåva. Alltså en unik relation. Det jag säger nu är viktigt. Kristen tro i sin grund, evangelium i sin grund, är varken lära eller etik. Jag kan säga det en gång till, för det är jätteviktigt. Evangelium i sin grund är varken lära eller etik. Jakob säger: du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Alltså det är en rätt tro på Gud. Också de onda andarna tror det och bävar, fortsätter han med att säga. Med andra ord, de onda andarna har till viss del en rätt tro på Gud. Men man är fortfarande i uppror mot Gud. Läran är definitivt inte oväsentlig. Etiken är definitivt inte oväsentlig. Men det är inte grunden i tron. Vad är grunden i tron? Vad är grunden i evangeliet? Det är en relation. Där är grunden. Därav följer både lära och etik. Eftersom relationen man har med Jesus Kristus som uppstånden, med den helige ande som utgjuten, är inte med vem som helst. Den treenige guden är specifik. Därför finns det en konkret lära. Det går inte att säga att Gud är vad som helst och vem som helst. Gud har uppenbarat sig. Den enfödde sonen som var i faderns sköte, han har kungjort för oss vem Gud är. Och anden, när han kommer, så säger han ska förhärliga mig. Alltså anden uppenbarar vem Jesus är. Och Jesu vittnesbörd är profetians ande, står i Uppenbarelseboken 19. Alltså när anden är i verksamhet, då är Jesus i centrum. Det är kriterium 1. När anden är i verksamhet. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och där Jesus är i centrum, där blir det synligt vem fadern är. Det är den treenige. Och denna lära är alltså icke alls oväsentlig, men det är inte grunden. För grunden är att Gud, Fader, Son och Helig Ande frågar dig och mig: var är du? Adam, var är du? Människa, var är du? Det är grundfrågan. Efter syndafallet så är det grundfrågan från Gud: var har du gömt dig, människa? Och det är bara du och jag som kan svara på det, för vår egen del. Och här finns det alltså, i mötet med evangeliet, så kommer alltså Gud i sin son och genom sin helige ande och frågar: var är du? Och då har varje människa rätten att få svara: här är jag. Jag tycker det är så förunderligt. I evangelierna, det är en av Erik Bernsbongs böcker, den gamla bibelläraren, där han skriver om Jesus och människor i evangelierna. Och det lär finnas, jag har inte räknat efter själv, men det lär finnas över 120 möten mellan Jesus och människor i evangelierna. Och så skriver Erik Bernsbong: det förunderliga är, du hittar inte två som är identiska. På tal om vårt sätt att sätta mönster på tron, det finns inte två de här identiska. Jesus ser det unika hos varje människa. Och vi är ju inte kallade att binda människor till oss själva. Vi är kallade att hjälpa människor till en personlig relation till Jesus Kristus. Jag har ju haft förmånen, måste jag säga, det sista året att hjälpa till lite på Hagabergs folkhögskola och undervisa på kyrkans grundkurs. De som kommer alltså och funderar på att gå i kyrklig tjänst. Och många kommer ju rätt direkt utifrån, för att säga så. Och saknar i stort sett all koppling till kyrklig tradition och kyrkligt mönster. Och det är rätt befriande att möta de här människorna, för de ställer många gånger väldigt bra frågor. Man liksom kommer in utifrån och är ovan, så då avslöjar man vissa myter och mönster som finns. Men så fick jag ett brev av en av tjejerna som går. Och så skrev hon så här: Anders, den tro du talar om, det är en tro som måste få bli verksam i min verklighet. Det är en sån formulering jag tycker är fantastisk. Alltså. Det är en tro som måste få bli verksam i min verklighet. Alltså det vi vill förmedla är just ett budskap från Gud som når varje människa i hans och hennes verklighet. Men till följd av att Gud inte är vem som helst, för om jag ska citera Agne i Nordlander som jag uppskattar mycket, han säger det här: en bofink är en bofink och inte en domherre. En bofink är inte vad som helst, och därför är inte kristen tro vad som helst. Men i grunden är det denna relation, att få uppleva reningen, upprättelsen, färgrikedomen och relationen till Gud genom den helige ande. Då får ni den helige ande som gåva. Och då är vi framme vid det sista innan vi tar lunch. I vers 40 i Apostlagärningarna 2 så ser vi att vi har en kort form av Petri predikan. Det står så här: Petrus vädjade till den med många andra ord också. Det är tydligt att vi har någon liten kort variant. För läser man de här predikningarna på Apostlagärningarna, du läser i stort sett varje predikan som återges på mindre än en minut. Och antingen kan man då hävda att de var föredömligt korta i sin förkunnelse och hitta amen efter en minut ungefär. Eller också, som ju flertalet hävdar, att det är inte hela predikningar som återgivna, utan sammandrag som också kommer att se på eftermiddagen här. Men så kommer det: och han uppmanade den, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. Det är det sista som står. Släkte står för gemenskap. Och så har jag grubblat på: vad står ond för? Är det så att Petrus säger liksom att gemenskapen här i världen som inte är kristen eller samlas runt Jesus, är den ond? Nej, det är faktiskt inte det Petrus är ute efter. För det här är ju en liten myt att allt som inte har med det kristna att göra, det är ont och det är inte bra. Det finns många icke-kristna som lever ett bra liv. Det är inte så att alla icke-kristna har ett tråkigt liv. Ibland har man riktigt roligt, ska man konstatera. Det är liksom, det är inte det det handlar om. Vad är det Petrus vill åt? Ja, ordet onda. Om ni har, Folkbibel har översatt det med en annan synonym. Och där står det bortvända släkte. Du kan översätta förvridna släkte. Du kan använda översättningen korrumperade släkte. Men tar man alltså den direkt bokstavliga innebörden som ordet har, så är det bortvänd. Alltså motsatsen mot att vara tillvänd. Så vänder sig bort ifrån. Se till att ni blir räddade undan den gemenskap i den här världen där man vänder sig bort ifrån varandra. Alltså där man vänder sig bara till sig själv och frågar efter sin egen fördel. Det är det Petrus säger. Och jag tycker det är så fantastiskt att ta detta kopplat till välsignelsen. Vad är det vi hör i välsignelsen? Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och så kommer det: Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Alltså det vi läser i välsignelsen uttrycker ju vad evangeliet för mig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Du är sedd av Gud. Och så säger Peter: se till att ni blir räddade undan den gemenskap där man fortsätter att vända sig bort ifrån varandra. Och så beskrivs i de följande verserna den första kristna gemenskapen, evangeliets gemenskap, där man lever i delaktighet med varandra. Alltså detta ord koinonia på grekiska, där man tar del i varandras liv. Och då, innan vi säger amen här och tar lunch, följ med mig till Galaterbrevet 6. Då ska ni få en kommentar på två ologiska verser i vår svenska bibelöversättning. Galaterbrevet 6, vers 2 och vers 5. Det är den bästa illustrationen jag har hittat i Nya testamentet vad det innebär av de tillvändas gemenskap, evangeliets gemenskap. Det står så här i vers 2, nu läser jag bara vers 2 och vers 5. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vers 5. Var och en måste bära sin egen börda. Det är tre verser emellan. Och det är lite ologiskt när man läser dem. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Var och en måste bära sin egen börda. Jag är frustrerad. Jag har frågat de som jobbar med bibelöversättning. Och de kan ju konstatera, precis som jag har konstaterat, att det är inte samma ord här på grekiska. Men på svenska har man satt börda på bägge ställena. Och säger vi samma ord, då blir det ju väldigt svårt att inse att här är skillnad på något sätt. Paulus använder två olika ord. Flertalet av engelska översättningar jag har konsulterat har lyft fram det här. Och problemet på svenska är väl att vi kanske inte har riktigt så mycket synonymer till ordet börda. Tar vi de engelska orden. Bär varandras burden så uppfyller ni Kristi lag. Och där kan vi alltså översätta lag, princip alltså. När ni lyfter av varandra den tunga bördan, burden, övervikten, det där man kämpar med, som man trycks ner under, då följer ni Kristi princip. Kristus har lyft av, befriat er från det som tynger ner och till och med dragit bort dödens konsekvens. Och när ni följer den principen så ska ni alltså lyfta av det där som tynger ner. Bästa exemplet eller illustrationen jag har är om man tänker på en fjällvandring. Jag älskar att gå i fjällen. Och har man gått i fjällen med en grupp så har man ibland insett att det finns någon deltagare som har 2-3 kilo för mycket i ryggsäcken. Och så kommer man och ska äta lunch och så gör man i ordning. Och så när man ska gå efter maten så inser man att han, hon som har för mycket tycker det är inte roligt. Det blir bara för jobbigt. Och så säger man till den personen, men du, jag tar din sovsäck och ligger under lag så jag får på det på min ryggsäck. Och så lyfter man av 2,5-3 kilo och så här helt plötsligt så är det som personen är alldeles förändrad. Därför att det blir helt plötsligt roligt att gå. Det där som man liksom inte riktigt orkade med är borta. Och man får resa sig. Man får en ny infallsvinkel på hela vandringen. Och den andra versen då. Var och en måste bära sin egen load. Om vi tar det engelska ordet. Load. Last eller laddning. Har ni en dator? En dator utan program fungerar inte. När du stoppar i en programskiva i datorn så kommer upp en liten stapel på skärmen och så står det loading. Datorn laddas med det den är ämnad för att ha i sig. Datorn får sin rätta laddning. Varje människa har en laddning som han hon ska bära. Så varje människa är skapad för att ha ett innehåll. Precis som ett lastfartyg. Är lastrummet tomt i ett lastfartyg så brukas inte lastfartyget till det är ämnat för. En människa som inte får frigöras i sin laddning blir liksom felanvänd. Vi är skapade för att bära ett innehåll. Och när vi alltså vänder oss till varandra och får lyfta av i enlighet med Kristi princip, så kan var och en, om får säga så, få gå loss i det han hon är ämnad. Och det här är alltså att leva ut evangeliets gemenskap. Det finns inget som kallas privat religiositet i Nya testamentet. All tro är insatt i en gemenskap. Och den viktigaste bilden för församlingen i Nya testamentet är Kristi kropp. Lämnar varandra till tjänst. Alltså i evangeliet finns en gemenskap, en delaktighet. Och det är därför lunch och kaffe och det här att dela liv, det är viktigt. Då har vi sex krokar. En historisk verklighet. Jesu död. Jesu uppståndelse. Jesu himmelsfärd. Förlåtelse, upprättelse och gemenskap. Det var det femte. Och det sjätte, de troendes gemenskap. Alltså i det femte är förlåtelsen, upprättelsen, gemenskapen med Jesus genom anden. Och så kommer det sjätte, som alltså är evangeliets gemenskap. Där man får vara tillvänd till varann, inte bortvänd. Se till att ni blir räddade undan detta bortvända släkte. Vi ber. Herre, förankra oss på nytt i evangeliet. Låt oss få leva ute utifrån den gemenskap vi får stå i. Ge oss öppnade så att vi får först och främst se dig. Se vad du har gjort. Din död, din uppståndelse, din himmelsfärd. Få erfara reningen, förlåtelsen, upprättelsen genom andens verk i våra liv. Och så få vända oss till varandra för att få lyfta av den tunga bördan. Och få hjälpa varann att få finna vars och ens unika laddning i våra liv. Bevara ordet i våra hjärtan så att vi inte må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, i hopp och i kärlek.